Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej! Dagens tema tar avstamp i den engelska kolonialismen i Indien och Kina under 1800-talet och handlar om opium. Gäst är journalisten och Asien-experten Bertil Lintner som nyligen utkommit med boken Opiumkrigen. Det brittiska ostindiska kompaniet gjorde under 1800-talet Kina till ett land av opiummissbrukare. I Shanghai fanns under en tid fler butiker som sålde opium än ris. När Kinas regering försökte förbjuda handeln med den starkt beroendeframkallande drogen utbröt de två opiumkrigen i mitten på 1800-talet. Dessa krig skulle få följdverkningar ända in i vår tid. Om det här handlar dagens avsnitt. I slutet av avsnittet rekommenderar Bertil Lintner en dokumentärfilm om opiumhandel. Länk till den hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Samtalet hölls på länk så ni får överseende med den något sämre ljudkvaliteten från Lintners mikrofon. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Hjärtligt välkommen till Bildningskomplexet, Bertil Lintner.
Tack.
Idag ska vi prata om din nyutkomna bok Opiumkrigen som på ett sätt tecknar en bild av opiumets historia. Jag skulle vilja att vi börjar längst bak från början. Vad är den första kontakten som människan hade med opiumet?
Ja, men vi vet ju att opiumvallmon som man då framställde opiumet från odlades i Medelhavsområdet för flera tusen år sedan. Exakt när det började är omöjligt att säga. Men vi vet åtminstone att de gamla grekerna, som vanligt, de gav det namnet opion efter opos, som betyder ljus från en planta. Och på latin så blev det senare opium. Det var till att börja med ett, kan man säga, ett smärtstillande läkemedel, men användes också för andliga och okulta sammanhang. Eftersom det gav upphov till en slags välbefinnande rus och i många fall även hallucinationer. Och på den tiden så blandade man då opiumljuset med vin och drack den. Man rökte den inte. Det tog på det sättet. Rökningen, den kom långt senare. Och den här blandningen, den framkallade drömmar som fick folk att glömma sina bekymmer och faktiskt, som sagt, hallucinera. Men det är osäkert om det var när opiumvallmon först odlades i Kina, där det mycket senare blev givetvis den största utbredningen av opiumbruket eller opiummissbruket. Men vi vet att opiumvallmon odlades i Kina så tidigt som på 200-talet.
Wow. Vilka källor är det som vi har som talar om opiumet så här tidigt?
Ja, det finns ju Homeros givetvis från grekernas sida, och vi har också den grekiska läkaren Hippokrates som levde på 300-400-talet före vår tidräkning. Och han avvisade bestämt, han var ju vetenskapsman mycket tidigt sådan, opiumets metafysiska kvaliteter. Han menade att det var ett läkemedel som kunde användas för vissa åkommor, framförallt hos kvinnor, som flytningar och livmodersproblem. Men vi vet också att vid den tidpunkten så användes opiumet som för andra ändamål, helt enkelt för rekreation, för att bli hög, om man ska uttrycka sig rent vardagligt. Jag vet också att grekiska soldater tog opium för att öva rädslan innan de gick ut i strid. Och det finns också dokumenterat av flera grekiska historiker.
Men vad hade det för syfte då? Blev man liksom modigare, eller varför användes det i krig?
Det trubbade av sinnet lite grann, så man blev lite modigare, kanske lite dåsigare samtidigt, så att man tänkte inte så mycket på de faror som fanns. Men vi vet också att romarna använde opium som ett smärtstillande medel också för sina soldater och för andra ändamål.
Mm. Ja, vad intressant att det ändå var... visst, här nu när vi pratar om det militäriska så fanns det liksom ett syfte att man blev lite avtrubbad. Men det låter som att även i begynnelsen så användes det primärt som rekreation och inte som någon okult väg att närma sig gudar eller så. Är det riktigt?
Jo, men vi vet också att I Persien på 900-talet så användes opium ganska utbrett också, trots att det var ett muslimskt land även då. Och att den typen av rusdrycker och andra saker för att göra sig berusad var egentligen inte accepterat. Men Vivenna, som var en välkänd persisk läkare och filosof och poet, var en ivrig opiumbrukare. Och han menade att det var en slags medicin som man kunde bota dysenteri med. Och märkligt nog påsåg han också ögonsjukdomar, hur det nu hänger ihop. Men framförallt så tror vi nog att Avicenna tyckte om att bli hög på att ta opium. Det var inte så mycket läkemedel du rörde sig om.
Ja, och jag har förstått, i din bok så skriver du att opiumet var lagligt i Sverige fram till 1923. Hur såg användandet ut här innan det?
Det såldes alltså ganska öppet på apotek, receptfritt vad jag förstår. Och då i vätskeform i små glasflaskor. Det marknadsfördes som en slags rekreationellt berusningsmedel. Men missbruk av det här preparatet, det ledde då till överdoser. Och myndigheten införde 1923 en lag som begränsade försäljningen av opium. Opium blev klassificerat som ett gift. Och av medicinska skäl, som då medicinska skäl måste begränsas. Och det opium som såldes i Sverige på den tiden, det odlades självfallet inte i landet, utan det importerades från Mellanöstern, Persien antagligen, via Amsterdam, London och Hamburg. Men vi får inte glömma att det finns andra former av opiumpreparat, som till exempel morfin, som används inom sjukvården under flera årtionden som är smärtstillande medel.
Mm. Vad skulle du säga om opiumanvändandet i Sverige? Var det liksom ett utbrett problem? När jag tänker på opium så tänker jag mycket på Storbritannien och sen det som vi ska prata om, Kina. Men var det här ett utbrett problem även i Sverige, skulle du säga?
Det var inte så speciellt utbrett, absolut inte jämförbar med till exempel Storbritannien. Och det förklarar jag själv till det, därför att Storbritannien låg ju på grund av kolonierna betydligt närmare källan till det hela. Och som senare vidare exporterades till Sverige var ju ganska små kvantiteter.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Kan du beskriva för en person som inte känner till opium överhuvudtaget, vad är det som händer med kroppen och sinnet när man tar opium?
Jag har självfallet själv aldrig använt opium. Och jag har inte ens provat det, så jag får hålla mig till andra källor. Men man säger, med det ena narkotiska sammanhang så skulle man beskriva opium som en downer. Någonting som man blir ganska slö av. Det ger ett välbefinnande tillstånd som man kanske ligger och slöar och tänker och drömmer och hallucinerar. Det är alltså inte en upper som amfetamin och liknande och den typen av droger. Och typiskt nog så har ju då opiumet alltid intagit i liggande ställning. Det använder en dosa bort helt enkelt. och flyter in vad han då uppfattar som ett behagligt rus. Men när man väl har nyktrat till, då kommer baksmällan så att säga. Då kan det leda till tvångstankar och fysiska krämpor. Det är ett förlamande gift, och den som är hög på opium, han kan knappast utföra något fysiskt arbete. Man blir förslöjad helt enkelt också. Det är en av konsekvenserna av att använda opium regelbundet.
Mm. Jag tycker det finns en väldigt målande passage i din bok där du berättar om en intellektuell kines som heter Yu Yao. Han har varit på en sån här opiumsalong i Kina då, och han beskriver det så här: min vän Yao Chunpu har för mig lovordat opium och sagt att smaken är söt och behaglig. På en miserabel regnig dag eller när ni känner er nere, tänd en opiumlampa på ett lågt bord och lägger ner ansikte mot ansikte. Skicka runt opiumpipan och andas in. Det första som händer är att man får en uppfriskande känsla. Man blir klar i huvudet och ögonen. Kort därefter får man en känsla av lugn och välbefinnande. Sen känns det som om ben och leder blivit oerhört avslappnade och ögonen tunga. Detta följs av en drift in i ett sömnigt tillstånd. Man blir fri från alla bekymmer och upplever en värld av drömmar och fantasier. Man känner sig fri som en fågel. Vilket paradis!
Jo, det är nog den, man säger, den något romantiska beskrivningen av hur ett opiumrus fungerar. För att vi talar här givetvis om kinesiska överklassmänniskor som då gick till fina opiumsalonger där man hade tjänare. Även unga kvinnor som såg till att de här gästerna där fick vad de ansåg att de behövde. Men samtidigt så vet vi också att opiumet användes ju av daglönare helt enkelt för att fly bort från verkligheten. Den hårda verklighet som fanns på den tiden i Shanghai och andra storstäder.
Ja, innan vi åker till Kina och Indien och fördjupar oss i liksom källan på något sätt, så skulle jag bara vilja att vi gör ett nedslag i 1800-talets England. För jag tänker ju att det är ju britterna och hela kolonialismen som blomstrar som mest på 1800-talet. Och det är de som på något sätt gör opiumet till den stora vara det ska bli. Men jag skulle vilja höra lite grann om det engelska kulturlivet var ju fullkomligt präglat av opium, skriver du. Och man under 1800-talet, kan du liksom beskriva vad opiumet hade för inverkan på den brittiska kulturen?
Ja, dels var ju ett bruk bland överklassen där man liksom träffades på salonger och tog opium. Och det kunde ju antingen vara i form av rökning som man blir senare, eller en slags tinktur som då var blandad med olika kryddor och så vidare. Som vi har bland annat sett, om ni har sett filmen From Hell, där Johnny Depp är den läkaren som söker efter Jack the Ripper. Och genom att jag tar den här lojdanen som det kallas för, så får en massa hallucinationer som ska leda till verkligheten. Det är väl lite väl överdrivet, men man kan tänka sig att den typen av bruk fanns. Den andra sidan så såldes ju opium också på pubbar i London och på slaskiga syltor i East End. Det är som daglönare kom in för att helt enkelt fly från verkligheten. Men jag måste också komma ihåg att det var under kolonialismens tid bara, så att det var många brittiska sjömän som återvände från Fjärran Östern eller från Mellersta Östern, och där hade de lärt sig att använda opium. Så att de följde också med sig opiumbruket tillbaka till London i en betydligt till lägre samhällsklasser än någon som hade råd att gå på fina, lyxiga salonger. Men det var ett stort problem i London på 1800-talet.
Mm. Jag tänker på den här, det är faktiskt en av mina absoluta favoritromaner, en liten oansenlig tunn bok, den vet ju du såklart vad det är för bok, för du skriver om den också. Thomas de Quincey, en brittisk författare från tidigt 1800-tal eller 1830-tal, skriver ju en bok som heter En engelsk opieätares bekännelser, där han beskriver tillvaron i London och hans egna resa in i det, först det här paradisiska och att alla problem som han någonsin haft försvinner, och sen hur han hamnar i ett svårt missbruk och väldiga kval när han ska ta sig därifrån. Skulle du säga att han är liksom en talande bild för hur Storbritannien såg ut vid den här tiden.
Ja, absolut. För att, som sagt, för alltså, själva ruset är behagligt och man ligger där och drömmer och hallucinerar och känner sig bra. Va? Men så kommer då baksmällan när man börjar nyktra till, när man ser de symptom som man, när man kroppen visar upp när man med giftet går ur kroppen. Och det är helt annorlunda. Det leder till fysiska krämpor och tvångstankar helt enkelt. Och det är det som verkligen orsakar sociala problem.
Är det liksom alla, är det konstnärer och andra kulturpersonligheter som också är högre klasser som brukar opium också vid den här tiden?
Ja, oh ja, det var konstnärer och det var författare som tyckte att de fick mer inspiration genom att bli höga på opium. Och det kanske de fick också, men man undrar sig, vilken form av tankar som föddes i hjärnan när de var så influerade av ett gift som opium. Men det fungerade säkert som inspiration för många konstnärer och för författare, poeter och så vidare.
Nu skulle jag vilja att vi pratar om 1800-talets Indien där, som på något sätt blir navet för framställandet som du beskriver i den här brittiska kolonin då. Alltså vid den här tiden, 1800-talets mitt, så är ju Indien en brittisk koloni. Och du skriver i din bok att 1843 så är opiumet Storbritanniens då, den kolonialmakten Storbritanniens i särklass största vara, den i Indien då. Hur kommer det sig att det var just opiumet som blev den största inkomstkällan?
Det började då när britterna etablerade sig i Indien på 1700-talet. Och då var det inte egentligen den brittiska staten eller kronan, utan det var det brittiska ostindiska kompaniet. Det var ju en privat företag egentligen som koloniserade Indien till att börja med. Och de skulle då bygga stora pampiga städer. Calcutta till exempel anlades som huvudstad för vad som skulle bli det brittiska imperiet i Indien. Och för det behöver man ju pengar, man behöver skatteintäkter. Och samla in det på bete, nötter och tobak räckte inte till. Men man upptäckte ganska snart att det fanns stora opiumodlingar i Bengalen framförallt, men också i andra delar av Indien. Så att det ostindiska kompaniet införde då ett monopol på uppköpet och hanteringen av opium. Och opiumet blev då en stor och viktig inkomstkälla för kompaniet. Och med hjälp av de pengarna kunde man bygga dessa pampiga kolonialbyggnader som man ser än idag.
Men vad är det som gör att man förstår att det är, att opiumet är så lukrativt?
Det är för att det fanns en stor marknad för det. Man insåg att ja, dels var det beroende från kallande. Så att hade man väl fått det väl en massa användare, så kommer de tillbaka. De använder liksom inte bara en eller två gånger. Men vad man inte hade riktigt räknat med på den tiden, det var ju att det skulle göra folk väldigt slöa. Så att de arbetare som man behövde, de indiska arbetare man behövde som skulle bygga alla dessa fantastiska hus och så vidare, de orkade inte med helt enkelt. Det var då man började se sig om efter exportmarknader för att minska bruket av opium i Indien och istället se till att opiumet såldes för förtjänst i andra länder. Och det var då man började exportera opium till den potentiellt sett största marknaden i Asien. Och det var ju Kina.
Mm. Och det där är ju en jätteintressant. För här, det är ju här din bok verkligen sätter igång på fullt allvar. Att man börjar sälja opium till Kina i utbyte mot silver. Kan du berätta lite mer om vad den här handeln, vad är det som gör att handeln sätter igång på så stort allvar i Kina?
Jo, det börjar med att egentligen med te. För tedrickning hade blivit väldigt populärt under den tiden. Och te odlades i Kina. Och inte så mycket i Indien då. Det var innan Indiens stora teodlingar hade verkligen fått igång produktionen. Så att man köpte te från Kina och betalade i silver från Indien. Men resultatet av det blev ju att det blev en brist på silver i Indien. Så man får tillbaka silvret och slår två flugor i en smäll, så att säga. Att dels få tillbaka silvret och dels se till att den inhemska arbetsklassen inte blev alldeles för, you know, försvagad. Så börjar man då exportera opium till Kina och vill då ha betalt i silver. Så på det sättet så började då den här handeln med Kina. Och den var egentligen helt illegal därför att den kinesiska kejsaren hade förbjudit försäljning och användandet av opium. Så att de brittiska handelsmännen som kom dit, de fick helt enkelt, ja, de var smugglare helt enkelt, ingenting annat till att börja med.
Mm. Och jag gissar att Kina är det land man väljer för att det är, som du sa, det är den största potentiella köparen. Det är, vad är Kina för land vid den här tiden?
Kina vid den här tiden är ett kejsardöme med en relativt svag kejsarmakt. Det är ett väldigt stort rike. Det har inte blivit koloniserat som andra delar av Asien direkt. Men det fanns en europeisk koloni på den kinesiska kusten och det var portugisiska Macau. Och Macau hade då varit i portugisernas händer sedan 1500-talet. Det var en av de allra första europeiska kolonierna i Asien. Så där började engelsmännen först etableras handelsbolag och en handelsstation kan man väl säga. Varför man skeppade opium, indisk opium in i Kina. Men redan då på 1830-talet så började engelsmännen fundera på att man skulle ha en egen koloni utefter kusten där. Och på andra sidan mynningen på Pärlfloden som rinner ut i havet där, då en klippig, nästan obebodd ö som heter Hongkong. Och det var den man började sätta ögonen på redan på 1830-talet, alltså långt innan det blev till slut en brittisk koloni. Men kejsaren och Kina skickade då ner en ämbetsman för att få slut på det här. Han blev då något av en nationalhjälte kan man väl säga. Det var Li Zitu. Han försökte sätta stopp på handeln och förstörde det opium som engelsmännen hade fört in till Kanton och så vidare. Men det ledde sin tur till krig och att 1839 så förklarade britterna att man medlemmade krig mot Kina. Och 1840 så började då det första opiumkriget och det varade då i 2 år och slutade med att Kina tvingades öppna 5 hamnar för utrikeshandel. Plus att Kina avstod ön Hongkong till britterna. Och då etablerades kolonin där som snabbt växte i betydelse och omfång mycket, mycket, mycket snabbt. Det var som sagt bara nästan en tom klippö när britterna först kom dit.
Det här är ju jättespännande. Så att det, opiumkrigen, jag tror att det är 2 krig som folk inte känner till så väl. Jag själv har liksom... Innan jag läste din bok så var det liksom några namn som hade flimrat förbi. Men det är ju liksom 2 krig som alltså utkämpas egentligen rakt upp och ner som en konsekvens av att kineserna försöker stoppa britternas opiumhandel.
Precis, det var som hände. Och Lin Zitu, han blev ju senare i historien något av nationalhjälte för att han försökte stå emot det koloniala påtrycket. Men det gick ju inte, för att annars tiden hade vi då britterna med sina nya moderna krigsfartyg med kanoner, med artilleri och så den kinesiska kejserliga flottans gamla junker. Det var ingen chans alls för britterna att slå sönder det kinesiska försvaret och tvinga Kina att öppna sig för omvärlden. Och då gäller det framförallt handeln med opium. Mm.
Kan du berätta, säga något mer om Hongkong då, för att det är också sån där, det är ju en väldigt känd ö och folk reser dit från Europa och så, och man kan säga att om jag förstår dig rätt så hade det inte varit för opiumet så kanske inte Hongkong hade fått den betydelse som det har fått.
Då hade det inte varit någon Hongkong, det hade bara varit en liten klippig ö. Det var ju 1842 vid fördraget i Nanjing som Kina då avstod ön Hongkong, bara den ön till Storbritannien. Och där byggde man då en hamn och en stad som kallades för Victoria efter den brittiska drottningen. Och den växte mycket snabbt därför att det var en enorm handel, framförallt med opium men också med andra varor. Så att den lilla ön var inte tillräckligt stor för britternas behov. Så efter det andra opiumkriget då på 1850-talet, 1856-1860, så fick man också då halvön Kowloon som ligger då på andra sidan sundet ifrån ön Hongkong. Och en liten ö som heter Stonecutters Island. Men även det räckte inte till. Så att 1898 så ingick man då ett avtal med Storbritannien om att arrendera ett stort område som kallades för de nya territorierna. Och det blev då mer än 80% av hela besittningens yta. Och det arrendet var då på 99 år. Så det gick ut 1997. Och det är anledningen till att britterna då faktiskt lämnade tillbaka Hongkong till Kina.
Det där är superfascinerande. Jag minns ju själv, jag var 17 år gammal 1997 när det var en stor nyhet på TV att Hongkong skulle liksom komma åter till Kina. Och det är ju ganska, vad jag inte förstod då, det är ju att Hongkong då helt enkelt är en produkt av opium och det faktumet att det lämnas tillbaka till Kina 1997 är ett avtal som kommer från ett gammalt opiumkrig. Det är ju väldigt fascinerande.
Jo, absolut. Och jag var ju i Hongkong då när 1997 när det överlämnades till, eller lämnades tillbaka ska man säga, till Kina. Och typiskt nog så hade då kinesiska staten gjort en enormt väl påkostad spelfilm om opiumkrigen. Så visades på alla biografer i Hongkong för att påminna folk om att det är så här det började. Det var här, det var därför Hongkong blev brittisk koloni. Och det blev det då i tre instanser. Först 1842, ön Hongkong. Och sen 1860, man fick Kowloon och den lilla ön, Stone Curtis Island. Och sen 1898, då man arrenderade ett betydligt större område som blev de nya territorierna. Men det är att allt var som ett direkt resultat av opiumkrigen. Och det ville den kinesiska staten verkligen påminna folket i Hongkong om när då, under de ganska dramatiska dagarna 1997 då britterna till slut gav sig iväg.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du berättar ju också att vid slutet på 1800-talet, om jag förstår det rätt och du får rätta mig om jag har fel här, det är någonstans där som opiumet och opiumets historia kulminerar i Kina. Och att i Shanghai vid den här tiden så fanns det 1700 opiumhålor. Och det var vanligare med opium affärer än vad det var affärer som sålde ris. Och att konsekvensen av det var helt enkelt att det var en stad och i mångt och mycket ett land som bestod av missbrukare. Hur kunde det gå till så här?
Ja, det spreds ju. Den kinesiska nationen var ju försvagad efter opiumkrigen. Det var ju redan innan dess på grund av, man får inte glömma bort att kejsaren var heller inte någon upplyst monark på något sätt. Utan han styrde ju landet med väldigt hårda nypor och det fanns mycket stort motstånd emot kejsarmakten också som inte hade någonting med opiumet att göra. Men i det här nästan flytande samhället som med missnöje, med missväxt, med svält, med umbäranden och en mycket rik överklass så spreds då opiumbruket som en löpeld kan man väl säga på 1800-talet. Och man tror liksom att vid förra sekelskiftet så var det 3-4 tiondelar, alltså nästan 40% av befolkningen använde sig av opium i olika utsträckning. En del var totalt beroende, andra kanske mer eller mindre, ja, de var bara för att bli höga och röka opium på en opiumhåla. Alltså, och det betyder då, om man tar på Kinas befolkning, 150 miljoner invånare, människor. Och det är klart att opiumexporten från Indien som då började avta från slutet av 1800-talet, för det var mycket opposition emot den från liberala politiker i Storbritannien, från missionärer till exempel, som ansåg att det var helt omoraliskt det man höll på med. Så då spred sig valmoodlingarna i södra Kina också. Så Kina som land blev en en stor producent av opium. Man behöver inte längre importera opium i samma kvantiteter som man har gjort tidigare. Så det blir ett helt land då, missbrukare helt enkelt.
Mm. Det där är ju jättetragiskt. Jag tänker, kan man dra paralleller till Stockholm och Sergels torg, som väldigt många känner till, som har varit ett nav för heroinförsäljning eller drogförsäljning överhuvudtaget. Men om vi tar heroin specifikt, som ändå också är en opiat och som ändå har sitt, som liksom kommer från opiumet. Och man tänker sig liksom att där har ju folk, tror jag, sett, när man har gått på Sergels torg så ser man personer som är höga. Om du skulle liksom teckna en bild av hur Shanghai såg ut, var det då att man tänker sig att det var, ja, men missbrukande personer i stort sett? Varannan person var en person som var en pundare, om man får använda det uttrycket.
Ja, absolut. Och det finns väldigt grafiska beskrivningar av just det. Inte bara från Shanghai, också från Saigon i franska Indokina. En fransman som gick in i ett opium, en opiumhåla, och beskrev vad han såg. De mänskliga skeletten som låg där på britsar och rökte opium och var helt odugliga som arbetskraft och så vidare. Och att, man kan också, med de fotografier som finns kvar från Shanghai från den tiden, så ser man ju att det var en nation som var djupt nedgången i narkotikamissbruk. Det är bara att se på människorna på gatan. Och det är väl också en av anledningarna till att Mao Zedongs kommunister väckte sig så pass starka på den tiden. Som en reaktion emot det här. Därför att den republikanska regering som hade tagit över efter kejsardömet, det visade sig bara oduglig och korrumperad. Och det var krigsherrar ute i provinserna som hade sina egna lilla furstendömen där. Och då handlade med opium också för att finansiera sin verksamhet. Men då kommer då Mao Zedong och hans kommunister. Som i början var det många intellektuella som var där, från Shanghai framförallt, som såg det här att vi måste göra någonting åt det här. Vi måste störta det här gamla samhället och bygga ett nytt.
Mm. Hur fick man till slut, vad skulle du säga var liksom slutkapitlet på opiumets historia?
Opiumodlingens historia, det var ju att man helt enkelt gick in i provinsen som Yunnan och Sichuan och förstörde opiumfälten. Och man ersatte dem med andra grödor. En gröda som odlades i väldigt stor utsträckning redan då var i gummiträd till exempel, eller te eller någonting annat. Opiumhanteringen blev helt enkelt illegal. Och det gjorde man med väldigt hårda nypor. Alltså, det var ingen nåd där om det var någon som bröt mot de reglerna. Men man fick bukt med det, kan man säga. Och framåt slutet av 50-talet så tror jag att antalet opiummissbrukare i Kina var väldigt få. Och någon opiumodling eller odling av opiumvalmon förekom inte längre.
Och hur ser det ut med opium idag? För vi läser ju i tidningen att Afghanistan står för ungefär 80% eller om det är 90% av världens odling av valmo eller opiumvalmo, som jag förstår är liksom används då som för att producera heroin. Men om vi tittar bara på opium, finns det fortfarande i världen, skulle du säga?
Oh ja. Vi får inte glömma bort att opium är också fortfarande en form av medicin. Va? Det används för medicinska ändamål. Indien till exempel har stora legala opiumodlingar där opiumet omvandlas och raffineras till morfin och kodein och andra läkemedel som man behöver inom sjukvården. Och en annan stor opiumproducent som man ofta glömmer bort är faktiskt Australien. Och det är på ön Tasmanien där man odlar opium. Men det opiumet, det går till på ett annat sätt. Man maler sönder hela plantan för att få ut, man skär inte de här frökapslarna som man gör för att opiumljusen ska sippra ut, utan man tar hela plantan. Men det förekommer alltså legala opiumodlingar på en mängd ställen i världen, och det är då för läkemedelsindustrin. Där det odlas opium illegalt, om man säger så, det är ju då i Afghanistan och i den gyllene triangeln. Men också, jag förstår, i Mexiko och Colombia så finns det odlingar av opiumvalmo. Så det ordnas lite här och där. Men heroin är inte riktigt så oerhört populär drog längre. Det var ju mer på 70-80-talet som det var en stor farsot. Mm. I Kina och även i Europa även, är det andra droger man vill ha. Lite mer moderna droger. Det är kokain och det är ecstasy och det är amfetaminer och sånt där som man helt enkelt blir pigg av. Inte så att man blir dåsig och somnar.
Ja, avslutningsvis då Bertil, om man vill läsa på och titta på filmer eller tv-program eller vad man nu vill göra för att fördjupa sig i opium. Var hittar vi opium i populärkulturen skulle du säga?
Jag skulle säga att den bästa dokumentären om opium och opiumhandeln idag i den gyllene triangeln, den spelades in 1972-1973 i den gyllene triangeln. Och det var två engelsmän, Adrian Cowell och Chris Menges. Chris Menges var en framstående filmfotograf faktiskt. Han gjorde också filmer för Hollywood. Adrian var mer av en äventyrare kan man säga. Men 1972 så gick de in i den gyllene triangeln med en av rebellarméerna där som heter The Shan State Army. Det var meningen att de skulle vara inne i 6 månader. De blev kvar 1,5 år därför att de strider som pågick då i området. Men när väl kom ut så hade de med sig den mest fantastiska dokumentär jag någonsin har sett. Jag såg den själv på en filmfestival i Hongkong 1979. Och den filmen så fick mig intresserad av opiumproblematiken. Därför att vad de vill visa där är att det inte bara är en fråga om jordbruk. Alltså det är en politisk fråga. I den gyllene triangeln har det väldigt mycket att göra med det inbördeskrig som har rasat i Myanmar sedan självständigheten 1948. Och situationen är säkert likadan på andra håll i världen. Och den filmen kan man faktiskt få på University of Washington i Seattle på deras hemsida. Jag kan skicka länken till den. Fantastisk film. Det finns det bra litteratur. Alfred McCoy, som numera är en välaktad professor i USA i Wisconsin. Han skrev redan på 70-talet en bok som heter The Politics of Heroin in Southeast Asia. Och det blir Bibeln helt enkelt. För det skrev han då sambandet mellan, historiskt också, betyder mer än vad Adrian och Chris gjorde i sin film. Sambandet mellan politik, social utveckling, kolonialism och opium och heroin.
Ja, men intressant. Jag vill slå ett slag också för en skönlitterär bok. Det är ju Nobelpristagaren Pearl Buck som fick Nobelpris på 30-talet i skönlitteratur. Hon har ju skrivit, den har du säkert läst, Den goda jorden. Och hon skriver om en fattig bonde som kommer upp sig i rang. Han arbetar hårt och får mer och mer mark, men sen så har han oturen att komma i kontakt med opium. Och sen handlar ju den om det som vi har pratat om idag, hur människors liv förstörs och hela samhällen förintas när opiumet sätter klorna i de här människorna som fick, ja men, makt och pengar. Att de blev, han blir till slut en total odugling som sitter som ett skelett och röker opium. Så det är en väldigt bra skildring av hur det här livet kunde se ut. Du nämnde ju From Hell med Johnny Depp.
Det kan jag säga. From Hell ger ju en viss inblick i hur man använde opium i Storbritannien på den tiden, på 1800-talet. Och hur då Johnny Depp är den här detektiven som ska spåra Jack the Ripper. Och så ligger han där och får hallucinationer och syner. Och de ska leda honom till det hela. Så den är värd att se. Och det är framförallt för att se ett annorlunda form av opiumbruk. Alltså han röker ju inte opium, utan han har ju då de här små glasflaskorna.
Just det. Ett jättestort tack Bertil för din medverkan. Jag hoppas att vi inte har fått någon här att bli sugen på att röka opium nu bara.
Nej, det ska man nog låta bli med.
Ja, men tack så jättemycket Bertil.
Okej, men då hörs vi.
Du har lyssnat på Bertil Lintner i avsnitt 52 av Bildningskomplexet. Jag vill veta vad du tycker om min podd, så skriv gärna till mig. Jag nås på mailadress benjaminelfors@gmail.com. Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter @benjaminelfors. Tack för att du lyssnar.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.